Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jag har hållit den här historien för mig själv i ungefär 10 år nu. För helt ärligt så vet jag inte hur jag skulle berätta det här för andra. Det som hände var en natt när jag låg och sov i sängen och något väckte mig. Jag var inte säker på vad det var som jag vaknade av, men jag visste bara att det var någonting som tvingade mig att vakna. Så vid det här tillfället så rullade jag över och tittade runt i mitt rum och ser att det lyser i ett blåaktigt ljus. Det fanns ett fönster i mitt rum, men det fanns inget som skulle få det att lysa så blått. Men det var tillräckligt ljus för att jag skulle kunna urskilja detaljer av föremål i mitt rum. Då ser jag att på mitt golv ligger någon på huk och det såg ut som någon lekte med en leksak eller något. Det var svårt att säga exakt för ryggen var vänd emot mig, men det var definitivt ett människobarn som hukade där. Jag trodde att det var min styvbror som hade kommit in till mitt rum för att leka med en leksak som han hade lämnat där inne. Så jag frågade om det var han. Jag minns inte så mycket härifrån, men jag minns att det här barnet vänder sig om. Fortfarande i en ihopkrupen position. Och när den tittar på mig så var allt jag ser helt svarta ögon och blekvit hud. Jag minns att jag drog täcket upp över mitt huvud för att jag blev så rädd. Men det är allt jag kommer ihåg. Och jag har aldrig haft någon sån upplevelse igen. Men hej och välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet. Avsnitt 18 är vi på nu, va?
Ja, men det stämmer.
Kanske. Ja, vi får väl säga avsnitt 19, avsnitt 17. Ja. För att vi vet
avsnitt
inte riktigt.
20.
Exakt. Och det här avsnittet så kommer ju vi, som ni säkert redan har sett, prata om lite spökhistorier. Äntligen, för nu har vi ju... Det var ett tag sedan nu, känns det som.
Ja, men det var väl, vad ska vi säga, senast i höstas fast, då vi hade verkligen all in på spöken och andar och andra sådana upplevelser. Framförallt också när vi hade Halloween runt hörnet.
Ja, och det här avsnittet kommer vi köra lite samma koncept som vi gjorde då, ett av de avsnitten i Halloween där vi hittade lite historier på internet som vi sen berättar vidare.
Ja, exakt. Det här är ju inte någonting vi har suttit och skrivit ihop själva eller någonting som kommer från några böcker, utan det här är ju faktiskt personer som har skrivit då på internet vad de säger sig ha upplevt. på riktigt.
Och det är det avsnittet som hamnade på Spotifys lista. Vad heter deras lista?
Just det, rysliga poddar
tror jag. Och det är ju så häftigt att vi ligger på den topplistan. Med massor stora poddar.
Som man känner, gud, det har jag lyssnat på förut.
Oh. Jag vet. Kommer lilla vi där och...
Ja, va? Hello, here's Söndags Mysteriet. Welcome.
Now we're in the game with you.
Tror ju vi i alla fall. Ja. It's one... Vad säger man? One hit wonder.
Exakt. Och den är ju liksom också så här på Halloween. Så gick man in på poddar på Spotify. Då kom ju den listan. Det var ju första man såg då, liksom rysliga poddar. Så att,
Det låg som en hel banner, så där blodröd nästan.
Ja, jag vet.
Man fick riktigt så här känsla.
Ja, det var ju jättehäftigt. Så tack Spotify.
Och tack alla er som har lyssnat också. Nej, men vi är fortsatt så fruktansvärt tacksamma för alla som lyssnar, sprider ordet. Det har ju börjat bli lite så här på Instagram att vi ser att ni faktiskt, ni delar ju oss där och promotar oss. Och, alltså tusen tack. Det är ju skitkul att se. Det är också lite overkligt. Och fortsätt gör det gärna. För vi vill ju att alla ska få ta del av Söndagsmysteriet. Och fortsätt med det helt enkelt. Vi är så jäkla glada.
Det är vi verkligen. Men hur som helst så... Ja, för den här historien som jag läste om hittade jag under ett Reddit-forum där personer delade med sig av sina Black Eyed Children-upplevelser. Mm. Alltså svartögda barn.
Gud, att du vågar gå in och läsa.
Ja, jag vet. För det här är typ det läskigaste jag vet. Och jag vet att jag nämnde det förra gången också. Men att, ja, jag ger mig på det här, tänkte jag ändå. Och jag tänker att säkert många har ju hört talas om Black Eyed Children. Det är ju en slags legend, kan man säga det? Om barn då som har kolsvarta ögon och blek hud. Och de bär oftast mörka kläder, till exempel en mörk hoodie, och de brukar ha liksom kanske luvan på en mörk luva över dem. Eller på sig. Och de här barnen sägs då uppenbara sig utanför ens dörr. De är ofta två stycken som står tillsammans och ska då be att få komma in i ens hus. Och de brukar säga då alltså, snälla, och de ber att få låna telefonen, eller de kanske ber att få besöka ens toalett. Och om man säger nej så blir de verkligen så här, de verkligen bönar och ber och blir väldigt liksom så här påstridiga att de vill komma in. Och en del säger också att det är vanligt kanske att de står vid vägen och lyftar. Och om man stannar bilen då så vill de ju komma in i ens bil. Och man ska då få en så stark känsla eller rädsla att så här, och inte bara då att de ser väldigt obehagliga ut med deras svarta, nästan ihåliga ögon, utan att det är något liksom instinktivt i kroppen som liksom säger att nej, men det här är fel. Det säger många då liksom att de får det instinktivt, liksom känner att nej, det här är inte bra. Men att en del har känt så här att de vill inte hjälpa, men någonstans så kanske de står där vid dörren och ändå typ öppnar lite sakta, nästan som att de här barnen då styr dem med alltså sina tankar, att de styr dina handlingar med sina tankar. Men man säger då att det är väldigt viktigt att man inte släpper in de här barnen, och vad som händer då väl inte helt klart, eftersom att det är inte så många historier som man läser om där folk verkligen har släppt in dem, utan Utan de flesta som skriver det, det är de som inte har släppt in dem. Och, ja, det tack. Kanske finns en anledning till det. Ja. En del tror att det är något demoniskt. Och jag tänker att det har man ju hört om. Mm. Om jag tänker då så här på Annabelle-dockan som vi pratade om, att man ska inte välkomna någon in i sitt hus. Liksom.
Exakt, den är demonisk. Jag tänkte mycket på det.
Precis. Och andra säger då att det här är något utomjordiskt. Mm.
Ja, för att bara koppla tillbaka där till vad vi sagt om Annabelle, de som kanske inte har lyssnat innan eller glömt bort. Då är det ju att så fort man på något sätt förmänskligar en sån här företeelse eller liksom någonting som man ser, att man börjar kalla någonting vid namn eller att man börjar liksom bjuda in på något sätt. Det är ju då de liksom tar fäste, är väl det man säger.
Ja, precis.
Och då är du mer eller mindre förlorad på något sätt.
Mm. Och det är ju exakt, precis. Och det är väl där de typ, att man gör då. Om de liksom ber att få komma in, kan få telefonen eller ja. Att man då säger, ja men kom in i huset. Så här,
ja, säg nej.
Ja, så säg nej. Exakt, om ni blir med om det här. Man säger att de här historierna har existerat sedan 80-talet, men mycket ska tydligen tyda på att de istället härstammar ifrån 1996, då en reporter ska ha skrivit om sina upplevelser. Nu har jag inte hans namn här, men strunt samma. Och han då ska beskriva de här mötena med svartögda barn. Han bodde i Texas, eller han kanske bara hade ett möte. Och han hade då också hävdat att det fanns en annan person som hade haft en liknande upplevelse i Oregon. Så att många säger att det var så det startade då. Lite intressant var att han 2012 hade varit med i någon intervju och fortfarande har stått fast vid sin historia att det här hade hänt honom. Vilket är ju lite läskigt då. Så det är ju kanske inte bara en legend då, som ändå någon som ändå står fast vid sin historia. Det är inte någonting man kanske, man skulle kunna tro att det här, alltså legend tänker jag, det är något som är härstammar från 1800-talet.
Nej, precis. Det måste ju finnas någonting i det verkligen.
Sen om han har hittat på det, liksom, det vet man ju. Man får ju bara tro vid hans ord då. Men innan vi går vidare ifrån Black Eyed Children så tänkte jag att jag skulle berätta en historia till om en person som säger sig ha upplevt det här. Innan du läser det här så vill jag bara berätta hur jag kände för de här typerna av berättelser. Jag har aldrig trott på det paranormala och jag har aldrig ens hört talas om svartögda barn förrän jag läste om det på Reddit. De här berättelserna var alltid bara underhållning för mig och jag tog dem som fiktion, även om alla såklart sa att de var sanna. Jag fastnade just för Black Eyed Children-historier eftersom att de var lite annorlunda än de vanliga spökhistorierna som jag brukade läsa. Och jag fann det underhållande. Men nu kan jag inte hjälpa att känna mig väldigt skyldig för det jag ska berätta för alla er. Eftersom att jag är rädd att anledningen till att det här hände mig var just för att jag hade läst om de här historierna. Och det som hände mig önskar jag inte ens min värsta fiende. Men samtidigt så kan jag inte hjälpa att känna att den kunskap jag har fått av att just läsa de här Black Eyed Children-historierna var just det som räddade mitt liv igår. Det finns ingen historia av psykisk ohälsa i min familj och jag har aldrig varit berusad eller tagit sinnesförändrande substanser. Jag vet att många av er kommer inte att tro på min berättelse. Men jag vill ändå tillägga att jag kommer inte svara på några frågor eller ens läsa om det jag skriver just nu. Det här får bli ett engångskonto och jag använder det bara för att varna er om Black Eyed Children. Jag kommer aldrig prata om det här igen, även om jag fruktar att jag kan drivas till galenskap genom min paranoia. Även fast jag nu sitter tryckt och skriver den här historien hemma hos min bror med lamporna på. Igår natt var som vilken natt som helst. Jag växlade mellan att lyssna på musik och titta på YouTube-videos med endast en hörlur i, så att jag skulle kunna höra min dotter om hon skulle börja gråta. Vi brukar göra så hemma för att min fru ska kunna få en hel natt sömn, eftersom att hon börjar jobba 4 på morgonen. Den här natten bestämde jag mig för att lägga mig i extra sängen som fanns i rummet där vår bebis låg. När jag hade lagt mig och precis höll på att somna så hör jag en dunk från verandan. Förskräckt så öppnar jag ögonen och tittar igenom rummet. Men tänker ganska snabbt att det troligtvis bara är våran katt, så jag somnar om. Men då hör jag dunkandet en gång till. Jag tänker att jäkla katt och ska gå upp för att försöka köra bort honom från verandan, men ser att han inte var där. Vid det här laget så hade jag hunnit vakna till och kände mig inte alls trött längre. Så jag går ut i köket och kokar lite te och kollar klart på den där serien som jag såg på YouTube. Men bara några minuter in i videon så får jag en konstig känsla och jag tittar ut genom fönstret. Och då ser jag toppen av 2 huvuden från 2 kortvuxna människor. De var precis tillräckligt korta för att de inte skulle kunna se in i fönstret, men jag kunde se dem när jag tittade ut. Jag hörde inga fotsteg på min veranda, men bara någon sekund senare så vred sig hela magen. Det började knacka på dörren. Som en stadig, ihålig duns. Samma duns som jag nyss hade skyllt på min katt. Men just här och då så tror jag bara att det är några knarkare som bor i låginkomstboendet tvärs över gatan. Så jag bestämmer mig att det är bäst att inte svara och jag stänger igen min bärbara dator och smyger förbi dörren tillbaka till min dotters rum. För det sista jag behövde var att försöka förklara för 2 höga personer att jag faktiskt försöker sova trots att klockan är 2 på natten. Det var inte förrän jag kom till min dotters rum som det otäcka hände. Den här knackningen hade nu flyttat från köket till sovrumsfönstren. Och en hög duns skedde exakt samtidigt på båda fönstren, ett rum ifrån varandra. Nu börjar jag bli riktigt irriterad, för de här personerna kommer snart väcka min dotter. Så jag tänker att jag måste köra bort dem härifrån. Förbannat så gick jag ut i köket, jag låste upp dörren, redo att springa runt till sidan av huset och sparka iväg 2 små idioter. Men istället så möts jag av 2 stycken pojkar, kanske runt 10 eller 11 år gamla, som står och tittar upp på mig. Jag får en stor känsla av rädsla och lukten. Det var en så fruktansvärd stank av mögel som nästan fick mig att kräkas. Den minsta av de 2 sa: "Får vi använda din telegraf?" "Va? Vad snackar de om?" Jag stelnar till och stirrar tom på de här pojkarna, förskräckt över vad jag sen insåg. Deras ögon var kolsvarta, som ihåliga. Pojken bad igen att få använda min telegraf. Det hördes inte ett ljud. Inga syrsor som kvittrade. Inga hundar som skällde. Inga bilar som körde förbi. Ingenting. Jag försökte spela cool och ignorerade faktum att han inte hade sagt telefon eller mobiltelefon utan telegraf. Och jag svarade lugnt att jag har tyvärr ingen täckning hemma hos mig. Uttrycken i deras ansikte blev rasande när jag avslutade min mening. Snabbt stängde jag dörren och låste den så snabbt jag kunde. Sen sprang jag tillbaka för att skydda min dotter. Jag plockade upp henne från spjälsängen och höll henne nära. Sen så började dunkandet på fönstren igen. Jag föll ner på golvet så nära väggen jag kunde och höll min lilla flicka i famnen och grät som ett barn. Jag kände mig hjälplös och rädd. Och jag låg där i vad som kändes som timmar och grät och skakade tills att jag hör min frus väckarklocka. Och dunkandet slutade i samma ögonblick som larmet gick. Jag kröp tillbaka till mitt sovrum tillsammans med min dotter. Min fru märker direkt att det var något konstigt med mig och frågar vad som var fel. Men jag skyllde bara på en dålig dröm. Hennes närvaro lugnade ändå mig en aning och jag lyckades låtsas som ingenting hade hänt. Sen var hon tvungen att åka till jobbet och jag satt bara livrädd och höll min dotter och väntade på att hon skulle komma hem igen. Och när hon väl kom hem så insisterade jag på att vi skulle åka och sova hos min bror i natt. Och här sitter jag alltså nu, förskräckt, medan hon sover i gästrummet med vår dotter. Undra varför det slutade när hennes larm gick. Jag tror jag vet svaret. Jag var medveten om Black Eyed Children. Hon var inte det. Varje berättelse jag har läst om på internet så är det från någon som redan känner till dem. Kanske bara kunskap om att de existerar är en anledning till att de besöker.
Utav mina stora rädslor, det är ju att faktiskt uppleva någonting eller möta någonting hemma. Så därför tänker jag har ju letat lite historier eller upplevelser av personer då, som faktiskt har mött någonting i sina egna hem. Det här var ju någonting som jag absolut inte vill titta på under vårat höstavsnitt. Och jag vet att du, Ida, faktiskt gjorde det.
Jag vet att du sa det, att jag tog inte någonting som jag kan relatera till hemma. Mm. För, jag är stolt över det att du...
Jag har vuxit.
Exakt.
Jag har vuxit. Men jag kan ändå känna att det är ju ens... Det är min mardröm av att få känna hemma, att man är hemsökt på något sätt eller har någon slags övernaturlig närvaro.
Mm. Jag förstår det helt.
Och jag tror att många håller med om det. Så att jag tycker ändå att du hade en bra poäng att faktiskt locka fram den känslan i den här podden. Så jag hoppas ju att med de historier som vi också kommer bjuda på nu kanske få fram samma känsla hos våra lyssnare. Jag och min man, vi bor tillsammans i en liten lägenhet i innerstan. Det är ett gammalt sekelskifteshus. Vi har precis börjat vänja oss vid att ha vår lilla dotter med oss. Hon är 3 år och går på förskolan. Hon har en fantastisk energi, också fantasi. Hon sover i ett eget rum i vår lägenhet och har aldrig egentligen haft några problem med att sova. Så hon brukar aldrig vakna på nätterna, vi är väldigt bortskämda. Men i natt så kom vår dotter in till oss. Hon ville sova mellan oss, vilket hon såklart fick. Vi myser ner oss under täcket och jag känner hennes värme. Och hon somnar ganska snart. Men efter ett tag så vaknar jag till av att hon piper till. När jag vaknar så ser jag att hon ligger och tittar rakt ut i mörkret i rummet. Jag sjunger några gånger och buffar henne lite i rumpan så att hon vaggas till sömns. Dagen efter så börjar vi prata lite om varför hon blev så himla ledsen under natten. Och jag frågade om hon faktiskt var ledsen. Hon svarade ja. Och varför var du så ledsen? Hon svarade att hon hade sett ett spöke. Jaså, vart då? Nedanför pappa. Sen pekade hon var hon såg spöket, vilket var vid sängkanten där pappa sover. Jaha, vad gjorde spöket då? Hon tittade på mig, sa min dotter. Vad gjorde du då? Jag tittade tillbaka. Det var ett farligt spöke. Under hela samtalet var hon bekymrad och allvarlig och jag hade en neutral ton och behandlade samtalsämnet som att det handlade om vad som helst. Men jag fick en fruktansvärd känsla i hela kroppen. Min dotter brukar aldrig ljuga, hon brukar aldrig hitta på. Hon är i och för sig 3 år så det skulle ju kunna vara hennes vilda fantasi som spelar henne ett spratt, men hela samtalsämnet bara var konstigt. Så jag sa till henne att nästa gång hon ser ett spöke så ska hon be det att gå därifrån. Jag och min familj, vi hade fördelen att lyckas köpa loss den lägenheten som låg under våran i vårt hus. Så helt plötsligt hade vi 2 stycken, så en på våning 8 och en på våning 7. Det var jag, min mamma och pappa och min bror som bodde tillsammans här, så det var perfekt att få några ytterligare rum. En kväll när vi hade suttit och ätit middag så hade glassen tagit slut. Men vi hade ju också kyl och frys i lägenheten under. Mellan de här lägenheterna så hade vi ännu inte hunnit renovera och göra så att vi kunde gå mellan dem utan att gå i trapphuset. Så för att komma till lägenheten under var jag tvungen att ta nycklarna, gå ut, ta trappan ner, låsa upp dörren med 2 lås och ta mig in i lägenheten. Så det var det jag gjorde för att mamma ville ha glass till efterrätt. Jag tog mig ner för trappan och började öppna upp dörren, kliver in i lägenheten och ska ta mig fram till kylen och frysen. Det är kolsvart i lägenheten och jag märker att det är någon som sitter på soffan. Jag skyndar mig för att tända lampan och jag ser att min pappa sitter där. Han sitter i soffan och stirrar rakt ut i tomma intet. Det här var jäkligt konstigt. Men jag var på väg mot glassen och frågade om han hade en nyckel för att låsa upp lägenheten. Jag fick inget svar. Jag ryckte lite på axlarna och tog fram glassen. Ja, han kom i alla fall in så att han måste ju kunna komma ut också och låsa efter sig. Jag tog glassen, gick ut och gick upp för att komma tillbaka till vår första lägenhet. Triumferade med glassen som jag hade med mig. Men jag fryser till och stannar i chock när jag ser hur min pappa fortfarande sitter och äter middag vid middagsbordet. Hur kan det vara möjligt att jag just såg honom i vår lägenhet nedanför, som man faktiskt måste ta nycklar med sig för, gå ut i trapphuset, en trappa ner, låsa upp, gå in, och där satt han i soffan. Men nu satt han här och åt middag, helt oberörd. Sen dess så har jag aldrig vågat gå ner själv i den nya lägenheten, för jag vet aldrig vad det är som väntar. Nästa historia hittade jag på Reddit, och det är en användare som heter No Cats on Melmac som har skrivit om en upplevelse i sitt egna hem. Den här kanske är ganska lätt att vifta bort till en början, men man får en verkligen fundera när undertecknad återbesöker sitt hem flera år efter den första händelsen. Och så här börjar historien. Det här var när jag var 11-13 år någonting. Jag bodde i ett rum som hade en dörr som ledde mot en vindsgång till vinden i huset. Den här lilla dörren stod allt som oftast öppen. Och jag fick som vana att stänga den när jag kom in i mitt rum. Jag tänkte ju att det var säkert mamma som aldrig stängde den ordentligt när hon hade varit där uppe. Så en dag sa mamma till mig att jag måste börja plocka upp efter mig själv och att jag var lite slarvig. Och jag svarade såklart med att ja, men varje kväll så stänger jag vindsdörren efter dig. Hur vore det om du stängde den ordentligt? Hon tittade förvånat på mig. Hon svarade att hon inte hade varit på vinden på flera månader. Okej, tänkte jag. Jag frågade min bror. Han hade inte heller varit där. Pappa? Nej. Okej, ja. Det kändes ju lite konstigt. Så jag började med att försöka ha stenkoll på den här dörren. Se till att den var stängd när jag lämnade för att gå till skolan. Kollade till den efter skolan. Efter middagen. Och sen när jag skulle lägga mig. Och då. Då var den öppen. Efter några månaders undersökningar och experimenterande så tänkte jag att om jag låter dörren vara öppen, vad händer då? Jag öppnade dörren innan jag gick till skolan och kollade efter skolan. Fortfarande öppen. Kollar den efter middagen. Öppen. Innan sängdags. Öppen. Och nu låg jag i sängen och tankarna rusade i huvudet om den där lilla öppna dörren på andra sidan rummet. Jag bestämmer mig för att kolla närmare och rullar över i sängen och spanar in i det mörka utrymmet mot vinden. Och jag möts av ett ansikte som stirrar tillbaka på mig. Jag flyger ur sängen och ner för trapporna för att väcka mina föräldrar. Men nej, de var sömndruckna och lyssnade inte riktigt. Min bror, han skämtade med mig efter den här händelsen. Länge, länge, länge. Och 6 månader senare så kom vi äntligen att flytta till ett annat hus. Den som råkade köpa vårt hus, det gamla huset, var min nya fysiklärare och hans fru. Och jag var nära på att glömma hela den här händelsen i mitt sista år på skolan. Och på något underligt vis så blev den här fysikläraren också min favoritlärare. En dag så var jag och min kompis en sväng runt stan i området med en videokamera. Vi latchade mest runt och gjorde massa löjliga saker. Men plötsligt så råkade vi faktiskt gå förbi mitt gamla hus. Huset som min fysiklärare då hade flyttat in i när vi flyttade ut. Vi gick fram och knackade på. Och de öppnade och bjöd faktiskt in till en rundtur i huset. Så på den här rundturen så fick vi se vad de hade gjort med huset. Och många av de projekt som min pappa faktiskt hade påbörjat var ju kvar. Sen så ledde den här frun upp oss till det nya syrummet. Vilket visade sig vara mitt gamla sovrum med vindsdörren. Jag tänkte skämta lite och det slank ur mig. Har ni märkt något konstigt här? Hennes ansikte fryser till och blir helt blankt. Hon undrar vad jag menar och jag försöker vifta bort det, men får ur mig något om vindsdörren. Och hon bekräftar att varje gång hon kommer upp så står den öppen. Hon berättar också hur deras hund, en schäfer, andra dagen i huset hade gått dit upp och vägrat gå därifrån. Han hade börjat skälla och morra innan han sprang och hoppade ut genom fönstret, landade på taket till entrén och fortsatt springa iväg. Den där hunden hade inte kommit tillbaka förrän dagen efter och har sedan dess inte satt sin fot i det där rummet. Det finns ingenting som förklarar det jag såg och upplevde. Men deras berättelse förstärker min. Och min förstärker förmodligen deras.
Sluta, alltså den här jag vill bara gå tillbaka till den här första historien, för det var nog det mest obehagliga jag har hört, tror jag. För att
den med dottern som
det där är ju en mardröm när man har, jag har ju verkligen en dotter i 3-årsåldern också, så att, och det här att hon kommer in och fy
ja. Och bara stirrar, du vet, ut i mörkret och märker så här kanske också. Jag försöker så här föreställa mig det. Att man måste ju ändå känna liksom att en gud, de tittar på något.
Ja, jag vet. Jag tänker,
men man är inte själv riktigt medveten för att man är så himla trött.
Nej. Och sen bara dagen efter och få, när man frågar att visst, de kan ha livlig fantasi, men det där brukar de ju ändå liksom, de berättar ju oftast vad de, alltså om de har drömt eller om de har sett någonting. Alltså, vår dotter, hon är mycket så här, hon kan komma in till oss på natten. Hon vaknar och så kommer hon in och säger hon, nej, det var en fluga i sängen och fluga myror. Alltså, du vet, så hon ser mycket sånt där, myror och flugor och inte vad det. Men det där är ju ändå att hon vaknar till och ser att hon ser på honom, alltså så här, och det var ett spöke, ett ont spöke.
Ja, ett ont spöke, ja. Nej, jag hade inte velat gå och lägga mig igen.
Nej, verkligen inte.
Usch.
Och jag tänker också ofta så här att jag, tack vare den här härliga podden, så är man ju lite på tårna hela tiden. Och jag kan ju liksom vakna upp av att, liksom, att man hör henne, det gny eller gör någonting. Eller oftast är det hon som vaknar. Och alltid har jag lite sån här liksom, att man vaknar upp och bara, och så går man in. Liksom. Men så fort hon ändå kommer kanske då till sängen och lägger sig, då blir man lite trygg igen. Exakt. Men nej, tydligen
det
inte.
Kanske man inte blir.
Nej, inte nu längre.
Inte nästa gång. Och bara, helvete, är det ett spöke du pratar med? Eller? Just med barn, vad de kan uppleva. Och jag tror ju att, det är ju vad jag tror. Jag tror att barn är ju så extremt mycket mer öppna.
De är ju det.
För sånt.
Oh. Men jag har tänkt på en annan sak. Eller en sak som inte Var har med det här att göra. Jo, det har halvt med det här att göra. Men det handlar om mig. Mm. Kan vi prata om mig nu?
Ja.
Jag har ju typ någon nattskräck. Nej, det har jag inte.
Nej, men gud, har du nattskräck i
det? Nej, nu överdrev jag. Men jag har någon så här, och det händer väldigt sällan. Mm. Och det händer ofta när jag kanske är stressad. Mm. Så det har haft så här perioder det kan hända liksom. Jag hade mer när jag var yngre och nu har jag inte haft det på flera år. Men att jag vaknar och ser, oftast har det varit något spindeldjur.
Mm.
Alltså, och det är som att jag är vaken, jag ser det sitta. Ja. Och sen så liksom kanske det kommer emot mig, det ramlar ner, alltså det blir så här, det är,
på väg.
Och jag är på väg mot mig. Och jag ser det så tydligt. Mm. Och någonstans, jag
har alltid... Om du har vaknat liksom, till då, har det funnits där?
Nej, men sen så liksom, och det har skett så många gånger. Ja, men du vet att jag har, stackars min man liksom. Nu har jag inte hänt på många år, men det hände ju när jag liksom träffade honom.
Han är så jävla trött på dig.
Och jag kan liksom vakna upp och bara, och så här har jag sängen, och jag liksom river ut allting, alltså alla kuddar, bara, det är en spindel i min säng liksom, eller det är något djur i min säng, och jag får så här. Men så vet jag att jag googlade för några år sedan om det här. Och fick ändå upp att det var liksom en grej. Och det är ju typ som nattskräck, fast kanske inte riktigt nattskräck. Men det är något sånt där i alla fall. Men jag läste alltså om andra personer som hade haft samma sak. Och oftast att man ser spindeldjur.
Gud, vad spännande. Men vad betyder det?
Nej, men jag vet inte. Det var nog inget... Jag kommer inte ens ihåg. För så himla länge sedan det här hände. Mm. Så länge sedan jag googlade på det här nu. Men jag vet att jag hade många år innan jag ens... För att jag bara tänkte att det är stress. Eller någon så här, du vet, jag drömmer någonstans att jag ser att du är så här. Och det är ju säkert något psykologiskt, absolut. Mm. Men det var så himla spännande när jag läste om att andra hade haft det här, eller har det här, liksom att det är en typ en grej, att man säger ofta så är det spindeldjur.
Men
då.
Gud, jag har ju också sett spindeldjur när jag var yngre.
Nej, men du och jag, vi är ju så lika med så många grejer så det är så obehagligt.
Är det sant? Jo, men för jag har sett liksom, du vet, att det är nästan som att man är vaken.
Mm.
Eller man är typ vaken.
Nej, men man är ju vaken. Man ser
men
ju det.
Men så ser man en stor spindel typ så här, klättra på väggen så här, ner mot.
Ja.
Varför har vi inte pratat om det här innan?
Eller hur? Vi kanske kan, det var så länge sedan. Jag bara kom på det nu liksom, när vi har pratat med min dotter som ser myror och rann en och andra.
Ja, hon bråser ju på dig.
Ja, uppenbarligen. Mm. Och då kom jag på det här att spännande. Gud, det här kanske jag borde forska mer i. Vad det är för något. Men gud, nu rabblar vi
nu
på här.
Vi iväg.
Ja, jag vet, men jag måste ju ändå berätta det här med mig. Det är så kul. Och det här var ju liksom i början då, när jag och min man träffades. Alltså vi hade verkligen precis börjat dejta. Och jag sover över hos honom. Och vaknar upp. Och det här var ju, det är samma sak, fast den här gången såg jag inte spindeldjur. Men jag tittar på honom. Och det ser ut som att han har som liksom trådar hängandes liksom från kinden och munnen så här in till väggen på något sätt. Och jag liksom, vi ligger och sover och jag vaknar väl tidigt någonstans så här och ser det här på honom. Och bara, gud, vad är det som liksom är på hans liksom kind? Ja, så jag sätter mig upp och bara... Och du vet, den här liksom paniken stirrar på honom. Och han vaknar till och bara, vad är det? Och jag sitter där och bara... Och bara...
Men herregud.
Men förstår du, hans
ny
panik.
Ny dig också. Mamma, tack. Ja. Inget.
Nej, men tänk dig själv om någon liksom...
Nej, vad hemskt.
Titta på dig. Och liksom bara, vad ska man göra? Och vad händer? Och sen så någonstans där så vaknar man ju till mer och mer. Det är ju precis samma med de här spindlarna liksom. Och då ser man, okej, nej, det var ingenting. Så är det här också. Jag tyckte det bara var lite kul. Men ja, så att men han stannade, så att jag får vara glad över det.
Det får du vara.
Oh, gud, crazy bitch.
Chocken där. Men det är spännande så där vad sånt kan påverka också, vad man upplever i verkligt. För mycket såna här, också såna som skriver då i de här forumen om vad de har varit med om nattetid, så är det ju mycket som liksom pratas om just men vad är nattskräck, vad är sömnparadis, vad är, och den här nattmaran. Och vad är faktiskt kanske något utav det paranormala som är här och hälsa på.
Ja, hur ska man veta? Vad
hur
är
ska det? Man veta? Vad ska vi gå vidare med nu då?
Ja, är det jag nu då? Mina nästa historier som jag har tagit fram, eller har jag hittat från Reddit-forumet, där man hade ställt frågan att vilken är din mest obehagliga paranormala upplevelse som du har varit med om? Och de här svaren som jag hittar kanske, ja, men de är kanske inte på att de handlar om barn med svarta hål som ögon, utan men de är rätt obehagliga ändå, kan man tycka. Det här hände när jag var 11 och besökte en fyr i Michigan. Mina föräldrar skulle ta en rundtur tillsammans med en guide. Men jag ville hellre leka ute med tanke på att vi redan varit runt på sightseeing på den övre halvön den dagen. Eftersom att vi var helt ensamma vid fyren så lät mina föräldrar mig att leka utanför medan de tog en snabbtur. När jag lekte utanför så rullade en halvtrasig boll upp vid mina fötter. Jag böjde mig för att ta upp den och när jag reste mig upp igen så såg jag en pojke som stod vid kanten av fyren och tittade på mig. Jag antog att bollen var hans så att jag kastade tillbaka den till honom och han vandrade iväg. Jag tänkte inte så mycket mer på det, men när mina föräldrar var klara med turen så frågade de vad jag hade gjort. Jag svarade något i stil med att nej, men jag bara har vandrat och runt och, ja, och så hjälpte jag en liten pojke att få tillbaka sin boll. Guiden som stod tillsammans med mina föräldrar såg väldigt förvånad ut när jag nämnde det här. För att, som jag sa tidigare, så var det ingen annan än vi vid den här fyren. Det var bara tre bilar. Mina föräldrars bil, guidens bil och en bil som tillhörde en receptionist som jobbade vid fyren. Vi gick också runt för att se om vi kunde se den här pojken, men vi såg ingenting. Guiden bad mig då att titta på en gammal bild. Och jag vet att det här låter superklyschigt, men när han visade mig bilden så var det en bild av exakt samma pojke med exakt samma halvtrasiga boll. Och tydligen så hade den här pojken dött vid fyren. Så nu kanske du frågar mig varför det här var så läskigt. Speciellt med tanke på att pojken aldrig skrämde mig eller försökte skrämma mig. Men det som skrämmer mig är att jag rörde den här bollen. När det kommer till spökhistorier så rapporterar de flesta bara ett spöke, inte andra föremål. Om vi antar då att det här var ett spöke med sin boll, vad fasiken rörde jag? Dessutom kändes den solid, som en riktig boll. Om det var en spökboll, hur förklarar man då vad jag rörde? Det här stör mig än idag. Min syster och jag gjorde oss redo för att gå ut en kväll. Jag höll på att sminka mig framför en stor spegel och i periferin så såg jag min syster komma in i rummet och stå i bakgrunden och titta på mig medan jag sminkade mig. Efter kanske en halv minut så frågade jag henne, är du klar? Men hon svarade inte. Eftersom jag var mitt uppe i min sminkning så tittade jag bara på mig själv men kunde ändå se att hon stod kvar. Så jag frågade henne igen. Vad gör du? Varför svarar du inte? Men inget svar nu heller. Så jag vände för att titta på henne. Och när jag tittade på henne genom spegeln så ser jag en okänd kvinna som står där. Som inte såg alls ut som min syster. Jag vände runt för att titta på henne. Men då är hon borta och rummet är helt tomt. Det finns inte en chans att jag har kunnat inbilla mig det här. För jag såg henne gå in i rummet och stod där bakom mig i kanske 2 minuter. Och jag såg den här kvinnan klart och tydligt genom spegeln. Faktum att jag faktiskt pratade med henne säger allt. Jag berättade bara den här historien för min mamma som inte direkt trodde på mig. Men några månader senare så hände något som chockade henne rejält. För när hon sitter och pratar med min gammelmormor och gammelmoster som tidigare har bott i samma hus så berättar de båda att när de bodde i huset så hade de sett en kvinna vid separata tillfällen och helt olika rum som stått och stirrat på dem.
För nästa historia
är ju
det här en historia som har beskrivits av en användare, Wispified, på Reddit i ett forum där man pratar om olika konstiga paranormala händelser. Och det som fångade mitt öga var väl kanske titeln också, just att det de upplevde tvingade dem ut från sitt hus. Jag var 8 år när vi flyttade in i ett hus som låg i utkanten av en skog. Mina föräldrar hade alltså riktiga tvivel när de skulle köpa huset. Just för att det var en baksida som gränsade mot skogen. Det kunde komma vilda djur som antingen kunde ta sig in i trädgården, förstöra trädgård eller till och med skada våra hundar. De var oroliga att någon av oss barn skulle gå in i skogen och gå bort sig. Men å andra sidan så var det billigt och min pappa gillade avskildheten som huset hade. Och mamma, hon älskade själva huset. Och jag och mina syskon, vi var glada över att få en trädgård att leka i och såg fram emot att få utforska skogen. Så det kom en dag när vi flyttade in. Och det första tecknet på att något kanske inte riktigt var som det skulle vara var att våra hundar var absolut livrädda för skogen. De vägrade att gå i närheten. Och om en leksak hade slängts och hamnat utanför tomten på skogssidan, inte en chans. Så att någon av oss i familjen var ju såklart tvungen att gå ut och hämta den här leksaken, lata hundar.
Och då gick de och vankade av och an, fram och tillbaka, tills vi kom tillbaks. Ibland kunde vi se hundarna sitta och stirra åt ett särskilt håll i skogen. Det var något som inte riktigt stod rätt till. Ibland morrade de och ibland skällde de. Men vi kunde aldrig riktigt se någonting som fanns där ute i skogen. Min bror, han bar en gång en av hundarna in i skogen för att visa henne att det var inget konstigt här. Men hon vred sig ur hans grepp och sprang in tillbaka i huset i panik. Om vi var på baksidan av trädgården när det började bli mörkt så kunde vi ibland höra ljud komma från skogen. Som om någon gick runt där ute och pinnar som bröts av under fotstegen. Löv och pinnar som skyfflades undan. Ibland så försökte vi ropa ut, men vi fick aldrig något svar. Och när vi löst med ficklamporna ute i skogen så kunde jag svära på att vi faktiskt såg något som såg ut som en person som gick runt där ute i mörkret. Våra föräldrar, de förbjöd oss ganska snabbt efter att vi hade flyttat in att röra oss ut bak mot skogen. Och framförallt när det hade börjat bli mörkt. Så under dagen när det fortfarande var ljust så fick vi ändå inte gå längre än vad vi kunde ha huset i räckhåll. Min systers sovrumsfönster såg ut mot bakgården och skogen bortom den. Och hon minns en natt när hon tittade ut genom fönstret att hon såg en skuggig gestalt vid kanten av bakgården. Hon tyckte den såg lite märklig ut, som att den inte riktigt stod på marken. Och att den var lite för hög för att vara en person. Den var på något sätt lite förvriden. Hon ropade snabbt efter vår pappa och sa att det var en man ute i trädgården som stirrade genom hennes fönster. Och när han sprang ut för att jaga bort vem den var, fortsatte hon att titta på den här gestalten. Den rörde sig knappt. Tills ljuset av vår pappas ficklampa passerade över den så fanns den helt plötsligt inte längre. Men något konstigt var att på nätterna så började knacka utan att det var någon där. Våra föräldrar, de trodde att det var tonåringar som bara spelade spratt och slutade till slut att bry sig om att öppna. Tills en riktigt regnig natt när knackningarna inte slutade. Det kanske var någon som ändå behövde skydd från regnet, tänkte min mamma. Men när hon öppnade dörren så var det helt tomt på den där trappen. Det fanns heller inga blöta fotspår efter någon som hade stått där och knackat. Men knackandet fortsatte hela tiden som vi bodde där. Det skulle hända flera gånger under loppet av några veckor och sen så kunde det sluta i ett par månader och sen plötsligt börja igen. Mina föräldrar valde att installera en övervakningskamera. Den visade aldrig någon som stod vid dörren. Men den här kameran, den kom till slut att visa någonting ändå. Efter att vi hade bott där närmare 3 år började min bror få nattskräck. Han började gå i sömnen. När han var ute och gick så tog han sig alltid ut genom bakdörren och började gå mot skogen. Som tur är så såg min mamma väldigt lätt och hörde när dörren öppnades. Så hon kunde springa ut och leda ut min bror igen till huset. Efter att det hade skett några gånger så tänkte jag att vi skulle titta på de här bilderna för att se vad övervakningskameran fångade. Filmen visar hur han gick ut på verandan och sen pausade som att han lyssnade på något och skakade på huvudet för att sen nästan motvilligt gå framåt som att han blev dragen eller styrd av något annat. En kväll var min pappa på baksidan och han hörde hur min syster ropade från skogen. Hon ropade på hjälp och han trodde att hon hade gått och utforskat skogen och kanske ramlat omkull och skadat sig. Han tog sig in i skogen väldigt raskt och började ropa efter henne. Men det hade blivit alldeles för mörkt för att han skulle se henne och hade svårt att avgöra vilket håll som hennes rop kom ifrån. Han ropade ut själv att hon skulle vänta medan han hämtade en ficklampa. När han sprang tillbaka in i huset efter ficklampan så satt min syster där. Säker och obekymrad. Och vid det tillfället så berättade inte min pappa för oss om att han hade hört min systers röst i skogen. Så när jag, några månader senare, hör min mammas röst komma från skogen när jag är ute med hundarna en kväll, så blev jag ju direkt att jag skulle gå ut och hjälpa henne. Jag hörde henne ropa efter hjälp för att hon hade fastnat i några grenar och behövde min hjälp att komma loss. Så när jag började gå in i skogen började hundarna skälla. Min pappa som var inomhus hörde hur hundarna skällde och såg hur jag var på väg in i skogen. Pappa kom rusandes ut på verandan och ropade efter mig. Jag svarade bara att jag var på väg ut för att hjälpa mamma som hade fastnat i några grenar. Han skrek då att mamma, hon är i huset och att jag skulle springa tillbaka så fort jag någonsin kunde, vilket jag gjorde. Efter de här händelserna så lät mina föräldrar bygga upp ett staket runt bakgården samtidigt som de letade efter ett nytt hus att bo i. Så under tiden så blev situationen bara värre. Vi hörde knackningar på dörren mer regelbundet och små, små knackningar på fönstren. Som om någon gick runt huset och provade varje fönsterruta. Vi hörde skrapande ljud på staketet och röster inifrån skogen. Min brors nattskräck kom allt oftare. Och en natt när han gick i sömnen så vaknade inte min mamma av att dörren öppnades. När min bror vaknade så stod han vid staketet och stirrade rakt in i den mörka skogen. Hundarna stod bakom honom och skällde ivrigt. Den sista morgonen vi tillbringade där, mindre än 4 år efter att vi flyttat in, vaknade vi att bakdörren var helt öppen och bilderna på övervakningskameran. Den visade att den långsamt öppnat sig av sig själv. Men sen kom dagen vi flyttade ut. Och med det så slutar min bror att gå i sömnen. Men han kan fortfarande få nattskräck och lider av ganska så svår ångest. Han ringde mig för ett tag sedan. Från ingenstans egentligen och började kallprata. Han frågade om jag tror, när den där dörren öppnades sista kvällen, betyder att vad som ens finns där ute kanske äntligen lyckades komma in. Han försökte vifta bort och skämta om det. Och skämtade om hur vi alla kanske borde bli utdrivna och genomgå en slags exorcism. Min sista historia kommer ifrån samma forum som tidigare, där man ville att man skulle dela med sig av sin mest obehagliga paranormala historia. Och ett av svaren var följande. Jag har varit med om en del paranormala upplevelser i mitt liv. Men det värsta var en gång när min man jobbade natt och jag var ensam hemma på gården. Helt plötsligt så går vår hund in i någon slags episod och står och stirrar på ingenting mitt i vardagsrummet. Sen så tappar hon det och blir helt rabiat. Jag försöker med allt, men jag kan verkligen inte få henne att lugna ner sig. Vanligtvis så brukar det hjälpa att jag stryker henne lite lätt på ryggen för att hon ska lugna ner sig, men det hjälpte inte. Och jag vet i slut inte vad jag ska göra, så att jag går ner och går in till mitt sovrum för att lugna ner mig lite. Då hör jag hur hon stannar upp. Men kanske ungefär 15 minuter senare så är hon igång igen. Och jag kan inte beskriva hur skrämmande var att se henne så här. Som jag sa, helt vild. Jag går halvvägs över trappan och pratar med henne genom räcket och får ändå henne till slut att komma till mig och sluta skälla. Men hon fortsätter stå och stirra längst upp i trappan. Och då smäller säkerhetsgrinden till så att det börjar skaka i både grind och räcke. Jag ignorerar det här för att jag har hört att det är det bästa du kan göra när något är hos dig. Hunden börjar skälla, men jag får henne i alla fall att sluta igen. Sen ser jag i periferin hur en penna glider från bordet och flyger flera meter innan den landar på golvet. Hunden springer omedelbart för att attackera och går in i ett nytt anfall och tittar på något bredvid bordet. Nu börjar jag tappa det och går genast tillbaka ner till mitt sovrum. Jag sätter mig på sängen bredvid min katt som sover där. Han reser sig och kommer till mig eftersom jag är upprörd och gråter. Jag hör hur hunden börjar skälla igen i vardagsrummet och kommer närmare mitt rum. Och någon minut senare så vänder min katt sig om för att titta på dörröppningen. Han reser ragg och öronen är som nålade bakåt. Han stirrar rakt mot dörröppningen. Jag sprang ut ur huset över det här laget. Det var det värsta jag någonsin upplevt. Jag har precis flyttat in i ett helt nytt hus och tar i trä. Ingenting har hänt här ännu. Men jag vägrar prata om paranormal aktivitet högt i alla hem jag bor i. Och jag tror att jag undermedvetet valde att flytta in i en ny produktion för rädsla att röra om något i ett gammalt hus.
Gud, den där känslan har jag också ibland. Eller när man har letat boende. Vad ska man inte flytta in i något helt nybyggt så att man slipper all skit?
Mm. Det är jag håller helt med.
Man har känt det också när man har bott i lägenheter som har varit sekelskifte. Det är en helt annan känsla mot de som är mycket modernare.
Du är ju lite öppen för sånt här. Så.
Ja, men som där vi bott. Två i alla fall.
Mm. Vadå, hur skulle du beskriva det då?
Oj, nej, men jag tycker att jag alltid känt mig på något sätt alltså inte ensam.
Det vet jag att du har sagt.
Eller iakttagen. Ja.
Och i de där lägenheter som du har bott i. Att du så här, jag känner att det är någon här liksom.
Mm. Och när man har stått i köket och diskat så har man ju känt att nu står någon där bakom. och tittar och så vänder man sig om. Det är helt tomt, men man är liksom ändå inte ensam på något sätt. Jag vet inte.
Men jag tänker på det här, på din historia. Men det här att att de hör en person i skogen Alltså som att det är någon som efterliknar dem. Och så när de liksom kommer in så är den här personen hemma. Och samma sak. Jag tänkte på att det är lite liknande den här andra historien du hade innan om att den här att hon ser pappan som sitter i soffan.
Exakt, som gick och hämtade glass.
Ja, ja men exakt. Mm. Att det är liksom kanske lite samma sak. Så att det är någon som efterliknar efterliknar dem.
Mm.
Det är ju väldigt obehagligt.
Ja, verkligen obehagligt. Och särskilt också eller framförallt kan jag tycka just det här att man verkligen hör hur någon ropar på en.
Mm.
Kan jag tänka mig bli så himla verkligt på något sätt.
Mm.
Och man kanske hör panik, att man fastnar och inte kommer till oss och behöver hjälp.
Ja.
Men det blir ju också så här, vad skulle det kunna vara? Det känns ju som, det är ju inget snällt.
Nej, precis. Och jag försökte läsa lite om det då när jag hade den här historien att... Jag menar att det kanske är något, det tror man också kanske är något, någon demon av något slag. Alltså att det är något sånt, det är inte bara en vanlig ande. Att en vanlig ande kan inte precis efterlikna en annan person liksom, eller se ut som en annan person. Utan det är någonting som, något väldigt ont skulle göra då.
Mm. Och tänk då att den här... Man kanske såg den ena bron då, som kanske, jag vet inte, svag eller enkel att ta över i och med att det verkade ju vara den, den brodern som det här i skogen då verkade kalla på.
Mm.
Genom att få honom att gå i sömnen och prata med, liksom, men nu ska du komma till skogen. Mm. Ja, men att de också motvilligt, eller sett honom på de här filmerna, då, att han verkligen så motvilligt går liksom, åt skogen, att han pratade med någon annan.
Och nästan som att han liksom blev dragen in i skogen.
Mm.
Ja,
tack
men,
och bra för deras mamma.
men verkligen, och att de hade hunnit då bygga det här staketet så att han inte kunde ta sig ut då när han väl gick ut, utan att han fastnade liksom, stannade vid staketet och tittade ut.
Ja, det, verkligen. För jag undrar vad som hade hänt om han hade faktiskt gått in i skogen.
Ja, och det är ju alltid det där. Du tänker här, missing persons, missing people. Ja, det kanske är sådana som blir lurade. Nu kanske också mitt i sömnen så att man inte har en chans att...
Nej, men det vet man ju faktiskt inte. Det kan ju vara en del av det.
Mm. Ja, men, för jag, ja, men det är ju det. Och jag kom ju, liksom, när jag satt och försökte hitta historier så kom jag över liksom, flera historier som hade just det här lite fenomenet att man hör en att vara någon som hör, alltså hör en röst och sen så helt plötsligt är den personen i ett helt annat rum så det kan inte alls ha varit den personen som har skrikit eller
gud, nu kommer jag börja inbilla mig sådana där massa saker att folk ropar.
Ja, men tänk om du skulle höra din son i skogen. Ja, hade du sprungit in.
Jo, det är klart man hade gjort det.
Nej, inte nu.
Nej, exakt, nu stannar jag för fan. Det är så roligt vi pratar om det, att det båda vi liksom bor ju med en sån gränsområde mot en skogs, ett skogsparti. Så bara helvete. Åh, det var ändå lite ångest att läsa om de här bitarna. Ja, nej,
men vi har ju steppat upp
vet
lite.
Jag inte, jag skickar min man helt enkelt. Jag tycker det här är så otroligt fascinerande då att höra. För det finns så himla mycket historia ändå. Och ja, det är lite kittlande. Just det här att... Ja, men många pratar säkert om att ja, men det är sömnparalys. Eller det är så här, ja, men folk är fulla, tar droger och är höga. Och, ja, men precis, alla så de som inte gör det då.
Ja, precis. Sen är väl alltid det med Reddit att det är ju kanske en avvägning där. vilka berättar faktiskt upplevelser som varit med om och vilka vill bara skriva en spännande historia.
Mm. Men det var väldigt kul att ha ett till sånt här avsnitt där vi tar upp lite mer såna här upplevelser från människor där ute i världen. Och vi brukar säga varje gång också, dela gärna mer av era någon, upplevelser.
Om du låter väldigt mycket om din mick nu. Håller du på?
Mm. Låter du mycket om min mick?
Jag som klipper kände direkt att det här kommer bli jobbigt. Det är ju inget bra.
Nej, det här blir inget bra.
Nej, men och är det någon som kanske liksom känner igen sig av liksom någon historia? Har ni varit med om någonting som liknar det här? Att ni har hört någon röst? Eller att, ja. Vem vet? Det hade varit spännande. Eller har ni någon annan historia som ni skulle vilja att vi berättar om? Så har vi sagt tidigare, men skriv den till oss då. Det är tålsatt upprepas.
Och vi börjar ju faktiskt också i den här säsongen. Säsongen börjar lida mot sitt slut.
Det är något konstigt ljud hos dig igen.
Något konstigt ljud. Jag gör ingenting.
Nej, nu försvann det. Var du nära någonting?
Jag sitter still. Nej, men den här, vad sa vi? Ja, men säsongen börjar lida mot sitt slut. Men vi kommer ju avsluta med ytterligare ett avsnitt. Eller hur?
Ja. Det kommer vi. Vi sa förra avsnittet att det här blir vårt sista, men så inser vi att nej, vi har ju väl kört 6 avsnitt
tidigare,
de tidiga säsongerna, så vi får väl göra detsamma igen. Och vi hade ju lite saker som vi tänkte att vi skulle prata om, outa det här, som jag inte tror att vi gör nu, utan vi ska fundera lite till, så får vi se om vi tar något steg åt någon riktning, men vi får se.
Nej, men livet kommer ju mellan ibland, så är det ju.
Det är mycket jobb och det är mycket barn och skit.
Ja, men och annat skit, faktiskt. Så att tanken var ju först därför att vi skulle ha 5 avsnitt, men sen så har vi ju er som är där ute och pokar och gillar och ratar och allt vad det nu är. Så det känner vi att, nej men vad fan. Det är klart vi gör ett till avsnitt. Ja!
Jajamensan.
Ja! Ett 6 avsnitt den här säsongen också.
Det tycker jag. Det ser jag fram emot. Vi måste bara komma på vad vi ska göra. Men vi har ju fått tips av er. Så att vi får se. Kolla igenom lite och fundera lite. Vi har ju 2 veckor på oss nu.
Det är oceaner av tid. Ja, men det blir jättekul.
Men det blir jättekul, och som vi säger innan, gilla och kommentera och sprid vidare om den här podden, så att,
och lämna gärna så blir vi superglada i de här olika vad säger vi? Acast, Spotify.
Ja, och ni som vill ge bra betyg, gör det, för att vi får en del dåliga betyg. Så kan ni som gillar oss ge bra betyg, så att vi är jätteglada.
Vi pratar för mycket ibland. Tydligen. Men det är såna tydligen vi är. Och vi bjuder in och vi lyssnar på er framförallt. Det skulle jag vilja lyfta. Ja.
Absolut.
Så att häng med, gör bra det igen. Och så hörs vi igen om 2 veckor för det sista avsnittet på den här vårens säsong av Söndagsmysteriet.
Tack och hej då!
Hey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.